Ja, då var det dags igen. Du lyssnar på Fufu-podd, fiktiva universum och faktiska undringar. Välkomna. Kenneth, hur har din dag varit?
Ja, du, vi är ju inne i den årstid som på svenska brukar kallas för regnperioden. Eller jag menar, sommar kallas det. Men av någon underlig anledning så har ju vädret fullständigt kommit av sig. Och det har varit varmt och svettigt idag. Det är väldigt obehagligt.
Ja, det är miljöförstöringarna, vet du.
Ja, garanterat. Men i övrigt har det varit en bra dag. Jajamän.
Ja. Är du sugen på att snacka lite Dune idag?
Ja! Alltid.
Ja, det är bra. Dagen till ära så har vi med oss en gäst som är ganska påläst på just Dune. Välkommen, Alexandra.
Var hälsade, kära lyssnare. Och Robin och Kenneth.
Ja, och tack ska du ha. Tack, vi fick ha med dig också. Trevligt att du kunde närvara. Innan vi går in på det här huvudsegmentet som är Dune så vill vi ställa dig en fråga som vi ställer alla våra gäster. Hur är det med ditt sci-fi-cred när det kommer till, alltså, vad är det för böcker, filmer, serier och möjligtvis spel som du gillar som man kan, alltså, man kan lägga in i den här sfären, fiktiva universum?
Ja, förutom Dune då. Så har jag ju...
Ingenting,
nej, precis. Kenneth, han tvingade mig ju att läsa Livsfarliga Galaxen när man var i tonåren.
Ja, han tvingade alla att läsa den.
Är det här en repris? Jag tycker jag känner igen det här.
Ja, men...
förlåt.
Nej, men jag... sen, alltså, från början har jag väl... alltså, förutom Dune, vad gäller att läsa science fiction så var det väldigt snålt ganska länge. Men däremot mycket filmer. 12 Monkeys, naturligtvis har jag sett Star Wars. Vad har vi mer? Inception.
Doctor Who?
Nej, där har jag inte varit så... Nej, jag har missat den Doctor Who där. Men däremot så har jag ju sett Firefly.
Woohoo!
Ja, precis. Också Kenneths fel till viss del. Och jag nu på senare tid så... Ja, alltså Stargate har jag ju sett mycket av. Både film och serier. Yay! En del Star Trek. Inte allt, men en hel del ändå.
Mm. Som mig då ungefär.
Har du sett Discovery?
Ja, självklart. Jag har ju följt er en podd.
Ja. Det är faktiskt ingen, det behöver inte vara en direkt så, summering för att man har sett det.
Nej.
Får jag faktiskt ha att säga.
Okej då. Nej, men jag hade faktiskt börjat se den redan innan er podcast drog igång. Er podcast tvingade mig att fortsätta på serien.
Ja, okej. Okay. Så du slutade se den efter ett tag?
Ja, kom en dipp där någonstans i mitten. Och sen så startade jag igen. Och det var ju tur det, alltså, för att andra halvan var ju ganska så spännande. Så att...
Så vi har dratt tillbaka både Paula och Alexandra skrikande tillbaka till serien, Kenneth.
Ja, jag vet inte hur jag känner för det. Nej.
På senare tid så har jag sett The Expanse och även lyssnat igenom alla de böckerna. Inte novellerna, men alla böckerna. Kan jag rekommendera?
Okej, vänta lite här nu. The Expanse, jag är ju bekant med att det är en serie som finns på Netflix, men böcker...
Samma för mig ungefär, ja.
Bygger den på böcker eller har du skrivit böcker i efterhand?
Nej,
eller?
Böckerna kom först.
Okej.
Okay. Det finns, är det 6 böcker tror jag det är nu? Och serien baserar sig på böckerna, men det skiljer sig ganska mycket mellan dem också. Så att de lever liksom, alltså det är inga parallella universum så, men de lever lite egna, serien lever lite av sitt egna liv i förhållande till böckerna, så att man får ut väldigt mycket av båda egentligen. Man får inte gå in och se tv-serien och tro att man ska få det som i böckerna. Men jag började ju med tv-serien, så att jag hade ju inte riktigt den föreställningen. Jag blev nog snarare förvånad över att jag upptäckte att det var så pass stora skillnader. Men det gör ingenting heller.
Intressant. Mm. Ja, och när det gäller annan media då, spelar du något?
Nej, väldigt lite. Inte så mycket förr i tiden heller direkt.
Så du menar att generellt sett så är du en soffpotatis? Men du har lyckats få tillbaka lite av bokslukaråldern genom att lyssna på böcker.
Ja, det här med att jag upptäckte ljudböcker nu, det har ju varit fantastiskt. Men nu äntligen kan jag... Och det roliga i det hela är att det är bara science fiction-böcker jag har velat lyssna på so far. Jag har liksom kommit in i mitt ett science fiction-stim här. Liksom. Jag söker allt som är science fiction.
Spännande.
Ja.
Har du gått igenom något av de klassiska, några av de klassiska verken inom science fiction förutom Dune? För jag menar, vi är ju ändå tillbaka i 60-talet här. Ja. Det fanns ju många stilbildande verk från den tiden.
Nej, jag vet.
Är det bara nyare?
Nej, det är väl mest nyare. Jag var på väg någon gång och började läsa Asimovs böcker, men av någon anledning så blev det aldrig riktigt så. Nu håller jag ju på med Dune-böckerna igen. Och så när jag väl har lyssnat klart på dem, hur många av dem jag nu väljer att lyssna på, så får vi se vad jag drar igång härnäst.
Drar man igenom alla Asimovs böcker så har man ju sedan 10 000 år av mänsklighetens historia framgent. Mm. Och det, ja, jag kan ju rekommendera det om man har mycket tid till det. Det tar ju ett tag. Det är ju några böcker att dra igenom.
Ja.
Men de håller bra kvalitet, det gör de.
Sen kan jag kan ge ett litet udda boktips också på science fiction.
Ja.
Förra sommaren så fick jag ett sug. Jag vill läsa en bok. Och jag vill läsa en science fiction-bok. Jag hade inte läst på jättelänge. Och så började jag leta lite och se om vad jag kunde hitta. Och om någon... Så hittade jag en jag håller på att läsa kinesiska då. Så helt plötsligt så hittade jag en science fiction-bok gjord av en kinesisk författare. Och tänkte, vad är det här? Ja. Det är inget de är kända för att vara bra på direkt.
Det är som när marsianerna landar i Lappland.
Ja, men det är lite så.
Ja.
Nej, och så tänkte, ja, men så hade det fått väldigt bra recensioner. Så tänkte jag, kanske ska läsa den. Det lät väldigt spännande. Det är en trilogi, tre böcker. Jag har bara tagit mig igenom första boken än så länge. Kom av mig där med läsandet. Så att nu när jag har återupptäckt ljud, eller hittat ljudböcker, kanske jag kan ta mig igenom det här också. Men den är väldigt bra. Three Body Problem heter den.
Okej.
Okay. Ja. Du som gillar spel.
Författaren heter?
Tsu Xin Liu.
Ja, okej.
Liu efternamn. Det, då ska ni nog kunna hitta det.
Skicka över det skrivet sen. Som ett meddelande till Robin, tror jag.
Så lägger jag in det i show notes.
Kenneth, du som gillar spel och grejer. För att grunden, det baseras inte på ett spel. Men en del av historien är att folk spelar ett visst spel liksom, för att lösa det här. Free body problem är ju ett matematiskt problem liksom. Och så är det ett dataspel, som ett virtuellt spel som folk spelar liksom, för att på något sätt lösa det. Och sen så kommer in aliens i bilden och grejer.
Såklart.
Ja, det är lite konspiration. Det är en liten konspiration på gång där på jorden. Som då, men till största delen utspelar sig i Kina då.
Ja, men det är kul att få lite andra referenser, lite andra alltså att man kan läsa från andra kulturer också. Det skadar
det
inte.
Det är ju ganska, det är ju väldigt hård sci-fi den.
Nice.
Så att, jag tror att du hade gillat den, Kenneth, faktiskt, tror jag.
Ja, okej. Apropå Kina, du tittar inte på tecknat?
Ja, en del kanske.
Fiktiva universum.
Ja, fiktiva universum.
Det måste ju ingå i fiktiva universum, eller hur?
Sant, jag höll på att glömma bort all min anime som jag har sett i mitt liv. Och...
Men du har inte sett mer än mig?
Nej. Och bevara mig med.
Nej.
Det hade varit fruktansvärt om jag hade gjort det faktiskt, med tanke på att du har ett par års övertag där också.
True.
Ja. Men där finns det också mycket sci-fi baserat som är bra. Steins Gate bland annat är ju vansinnigt bra alltså.
Åh, så bra den är.
Ja.
Ja.
Ja, den ska du se, Robin. Men det gör inget.
Om du är intresserad av tidsresor och annat, Robin, så ska du nog ta dig an den. Och den är dystopisk, så det skriker om det.
Ja.
Det ena tycker jag om, det andra är sådär. Alltså, tidsresor är sådär, överlag, får jag säga. Men dystopiskt är ganska skoj. Mm.
Du är så kantig, Robin.
Men det är ingen sån här, ingen sån här gullig-gull-serie som Kenneth brukar visa, vet du.
Ja, jag vet, han har gjort den här
gången. Ja, precis. Det är ingen sån serie alls.
Jag lägger det ofta i det runda arkivet. Ganska omgående.
Ja. Jag förstår mig inte på er. Nej, det är väl bäst att vi drar igång det här. För det kan inte bli värre nu.
Nej, vi kör på så vi inte tappar lyssnare. Det är väl bäst. Ja, då har vi samlats här igen för att den här gången prata om Frank Herbert och hans verk Dune. Och som ni har hört i introt så har vi Alexandra med oss här idag. Och hon kan ju en hel del om det här ämnet, vilket är bra, för det kan inte jag. Så det hjälper oss en bra bit på vägen. Vad har du sett och läst när det kommer till den här serien, Alexandra?
Jag har ju läst hela originalserien, alltså de 6 böcker som är skrivna av Frank Herbert. Jag har sett David Lynch film som baserar sig på första boken. Jag har sett de 2 miniserierna som baserar sig på de 3 första böckerna. Sen har jag även läst en del böcker som hans son Brian Herbert och Kevin J. Anderson har skrivit. Främst Prelude to Dune, House Atreides, House Harkonnen, House Carino. Oh, tog mig i stort sett genom, vad heter den prequel nu då?
Legends of Dune kanske?
Legends of Dune, ja, precis. Ja, de 3 böckerna stod jag mig väl i stort sett igenom. Men sen efter det tappade jag lite intresset för deras böcker. Så ingen av deras senare böcker har jag läst. Förutom då de Hunters of Dune och Sandworms of Dune som då avslutar, som utspelar sig efter Frank Herberts sista bok. Det var liksom, vill man få en avslutning på storyn så var man tvungen att läsa de 2.
Mm. Och så därför, för att du var tvungen typ, så läste du då? Var det alltså, därför?
Chapter House Dune, Frank Herberts sista bok, slutar ju med en cliffhanger. Så att, ja, det är lite sådär, jag vill veta vad som händer. Ja. Vill man då veta vad som händer så är det ju de alternativen som finns.
Fast det är väl inte, nu har inte jag läst så här så mycket av det här, men det är väl inte, är det någon som vet vad Frank Herbert egentligen ville skriva i den sista boken? Som inte är beskriven, eller?
Ja, alltså inte detaljerat, men man har ju, eller hans son och de har ju, han har ju en hel samling med anteckningar från sin pappa. Bland annat så hittade de i ett bankfack, hittade de en 30 sidor där det stod titeln Dune 7 på. Där det fanns en hyfsad liksom, en outline för vad Frank Herbert ville göra i den boken.
Ja, men det gått inte taget helt ur luften alltså.
Nej. Jag lyssnade faktiskt på Dune Saga podcast och de hade en intervju med, jag har inte hunnit lyssna klart på den, men de hade en intervju med Brian Herbert där. Det är ganska mycket de hittade egentligen. Bland annat så finns det ju vissa, bland annat finns det ett helt kapitel som han hade skrivit som de faktiskt har med i en av Prelude to Dune-böckerna. Där är 2 av huvudkaraktärerna möts för första gången. Och det är ja, lite förändrat, men i stort sett så är det som Frank Herbert har skrivit som är med i det kapitlet faktiskt. Tyckte jag var spännande.
Har du läst någonting annat av pappa och son Frank och Brian Herberts böcker? Förutom Dune?
Nej, ingenting faktiskt. Så där har jag väldigt dålig koll.
Jag kämpar för att hitta vad den kan ha hetat. Jag vet att jag har läst åtminstone en bok av dem som de skrev tillsammans. Det var en helt fristående utomjording, kraschar på jorden.
Ja, just det. Ja.
Mergar ihop med en människa. Och när han vänder ögonen helt ut och in, alltså ögonen tittar rätt bak in i ögonhålan, då kan han, vad var det han kunde? Han kunde på något sätt omforma saker.
Då hade han ögon i nacken alltså.
Ja, just det. Han kunde omforma materia och skapa nya saker. Jag minns inte riktigt, det var jättelänge sedan jag läste det. Men det var en sån, det var en bok av de 2 i alla fall, minns jag. Och det jag reagerade på där var väl kanske att den höll väl ungefär samma klass som generell science fiction höll sådär på 60-talet, fast den här var skriven på 80-talet. Jag var väl inte jätteimponerad. Det var inte dålig, men jag var inte jätteimponerad kan jag ju säga.
Nej.
Det får jag väl erkänna.
Kollar man på Wikipedia så har han ju skrivit ett par böcker till. Men det är ju, ja, Dune står liksom högst upp och så hela den serien. Sen så kommer resten och nu är det en salig blandning.
Och det är många böcker han har skrivit om skrivandet av Dune-böckerna. Om världen han skapade.
Ja, precis.
Så det där, det är ju hans franchise, det är ju helt klart. Ja, all right. Om jag ska nämna för mig själv då, för egen del, så är det väl ungefär samma. Jag har ju läst de 6 Dune-böckerna då som Frank Herbert skrev. Och jag har läst... Finns det någon bra lista på de här, eller?
Det finns på Wikipedia. Dune franchise engelska. Så finns det uppspaltat helt där.
Det finns ju 20 romaner nu för tiden i det här universitet. Det är
helt sjukt.
Inklusive allting som Brian och Kevin har skrivit.
Short stories och allt det här då.
Ja, och alla short stories har de släppt i en samling, tror jag, dessutom.
Det var väl så att jag började, när de började skriva nya böcker, att läsa. Så jag har ju läst House Atreides, Harkonnen och Corinno.
Mm.
De 3 har jag läst. Sen tror jag att jag gav upp.
Du också gav upp där alltså?
Ja. Jo, nej, det var nog de. Jo, de 3 tog jag mig igenom. Och de var inte dåliga, de var intressanta. Men det kändes, jag tyckte de var för torra. De gav inte tillräckligt mycket.
Mm.
Det var intressant som bakgrundsfakta. Det var intressant som utfyllnad och som ett sätt att bygga upp universat mer. Men jag kände inte att de gav något direkt nytt. Ingen mer smak sådär. Det var mitt intryck av dem.
Mm.
Vad var anledningen för dig, Alexander, då? Att du... Ja, förlåt.
Alltså jag tyckte nog faktiskt om de 3 böckerna rätt bra. De har ju absolut... Alltså jag kan förstå varför Kenneth säger att han tycker de var torra. För att de har ju absolut inte det djup som Frank Herberts böcker har. Alltså det kommer inte i närheten av det.
Men inte dåliga böcker, det säger
nej,
jag inte.
Nej, alltså men storymässigt så tycker jag... så tyckte jag nog att de var ganska bra. Och en del karaktärer får ju bra mycket mer utveckling i de böckerna. Mm. Alltså så de är med i Dune, men har där... lär man aldrig känna dem liksom. Så på något vis så har det ändå bidragit för min del, tror jag. Men däremot Legends of Dune, jag vet inte riktigt varför jag... Där tyckte jag det blev lite tråkigt i vissa sektioner, tror jag. Så då, det var väl lite därför det dog för mig där.
Det här, House Atreides, Arcanon och Corinno-böckerna kom ju ut 99, 2000 och 2001.
Mm.
Och jag har ju inte läst, det var ju då jag läste dem. Så att jag kan ju erkänna att det var ju ett tag sedan. Jag kanske inte har... Jag går ju mycket på minnet i det fallet, det erkänner jag.
Alltså de kom så pass. Det roliga är att jag läste ju Dune, eller Arrakis då, som den heter på svenska. För jag läste den faktiskt på svenska första gången.
Yeah.
Ja, nej, men det är väldigt lustigt, för att vi fick en uppgift i skolan. Att vi skulle läsa en science fiction eller en fantasybok. Jag tror jag var 13-14. Så jag var nere på biblioteket och skulle leta reda på någonting liksom. Och då hade ju inte jag börjat läsa några engelska böcker på det viset liksom. Jag var lite väl heavy kanske i den åldern så. Men då hittade jag den här boken. Tyckte den lät jättespännande. Och jag fastnade ju något så kopiöst.
Hur gick det sen då?
Ja, första och andra boken kunde jag ju då läsa på svenska. Sen fanns det ju inget mer på svenska. Så då var jag tvungen att gå över till att läsa det på engelska. Och då tror jag att jag började om från början faktiskt. Då tror jag att jag tog mig igenom första och andra boken en gång till. Men på engelska liksom, för att komma in i det hela.
Mm. Den kan jag inte, den måste jag heta, på svenska måste den ha hetat Arrakis. Ja. Eller Sanddynen.
Ja.
Kanske.
Ja, nej.
Arrakis måste det vara, va?
Arrakis. Nej. Det är 2 K, tror jag. Arrakis heter det på engelska. Så A-R-A-K-K-I-S.
Arrakis?
Ja. Nej. Jo, det låter... Det låter som det mest korrekta uttalandet.
Låter väldigt dumt i vilket fall som helst.
Ja.
Nåväl. Ja, fair enough.
Vad var det som gjorde att du fastnade för den här serien då? Vad var det i den som gjorde att den satte sig?
Ja... Nu är ju som sagt, jag var ju 13-14 år när jag läste den här. Så det, men det som jag tycker om generellt sett med stories, oavsett om det är film, bok eller vad det nu kan vara, är jag tycker om när det är ganska komplicerade historier. Och jag tycker om alltså när man sammanväver olika element. Och Frank Herbert, han sammanväver väldigt mycket politik, religion, filosofi. Alltså ekologi är ju någonting som han vurmade för väldigt mycket och som märks stort. Det tänkte kanske inte jag så mycket på just då, men jag fascinerades ändå av på något vis så kunde jag också se lite hur grunderna till vad han kanske kan ha hämtat vissa saker ifrån. Just att det är väldigt mycket djup så på det viset att det blir en komplicerad historia. Och det är många karaktärer som är väldigt intressanta. Det är ju viktigt för mig också.
Och han är ju duktig på det där med att, och hade som en uttalad målsättning med böckerna, att beskriva stora skeenden. Visst, han är duktig på karaktärer och han skriver spännande karaktärer. Men han har verkligen med sig det här att nu är det mänsklighetens tillstånd vi beskriver i stort. Mm. Nu är det stora skeenden, vi tittar på vilka grupper som har inflytande och vilka som påverkar varandra. Sen kommer ju allt det här med ränksmiderier och sådär, ganska naturligt då. Men att se hur en sak som någon grupp har gjort för flera tusen år sedan påverkar något som händer i nutid. Alltså det är snyggt när man flätar ihop det på det viset.
Ja, det är
och
riktigt imponerande. Och han är
verkligen mästare av det.
Ja, men det är ju väldigt intressant för att hans, alltså originalböckerna om man säger så, de har ju ett tidsspann på 5000 år från första till sista boken. Men första boken, där innan det har det ju hänt saker. Och det är ju 10 000 års historia innan där liksom. Ja. Enligt den tideräkningen i alla fall. Nu, fast tekniskt sett så är det ännu längre då i mänsklig historia sett.
Ja. Mm. Ja, det är något helt annat än hur Star Trek, för då, när de skriver nya Star Trek-serier, försöker klämma in det inemellan på några år däremellan de andra, de olika serierna. Ja. Här var 5000 år sedan. Ja. Ja, senare.
Du fattar ju att Brian Herbert och Kevin J. Anson kan ju skriva hur mycket böcker de vill utan att krocka med någonting liksom.
Ja, det är ingen kanon här inte, man behöver tänka på direkt.
Ja. Ja, börjar man återanvända karaktärer så är det ju kanon, då får man vara försiktig. Men annars så finns ju gott om utrymme. Det roliga är att de har inte rört sig så mycket i det där tidsspannet däremellan. Men ja, de tog i början där de 10 000 åren innan första serien. Och sen så har de hållit sig kring årtiondena runt de första böckerna.
Jag läste lite grann om det här med Herbert där och varför han började att skriva om just det här. Det är ni kanske medvetna om, men han hade ju studerat ett statligt projekt för att stoppa spridningen av sanddyner längs Oregons kust.
Mm, just det.
Och han föreställde sig då en värld som helt och hållet bestod av sand, och där skapade han då den här planeten. Så det var ju rätt intressant. Och det har vi också samma veva som det här med medicinska experiment också. Och det här med spice ska komma därifrån, tror jag.
Mm, ja. Apropå det, vi har ju egentligen inte faktiskt pratat om vad serien handlar om.
Nej, just det. Du kan ju ta en så här, 2 timmars recap. Nej, jag skojar bara.
Ärligt talat, det viktigaste här är väl egentligen att det som beskrivs, det är en framtid som, och vad kan det röra sig om? Är det 10 000 år fram till The Butlerian Jihad ungefär?
Ja, det finns väl egentligen inte så mycket hintar om hur lång tid vi, men ett par tusen år någonstans i alla fall måste det ju vara. Jag tror aldrig det har funnits någon hint om hur långt ifrån den här framtiden är från oss. Det vi vet är att det är 10 000 år mellan Butlerian Jihad och första Doom-boken.
Ja, det är det.
Där är det 10 000 år emellan. Men hur lång tid vi är ifrån Butlerian Jihad, det finns det nog ingen hint om, tror jag.
Så från oss så sprider sig mänskligheten ut i galaxen. Vi använder oss av avancerade datorer, bygger så avancerad AI att de till slut inte riktigt är överens med oss. Vi börjar slåss med robotar och datorer och artificiell intelligens och allt det här. Det är The Butlerian Jihad som jag ju inte har läst något om, bara hört talas om och refererats till. Och då bestämmer man sig för att nej, vi ska inte använda oss av artificiell intelligens längre, därför att det är farligt. Så det förbjuds helt och hållet. Och i samband med det så har man hittat en planet då som råkar ha en substans som kan hjälpa människor att bli duktigare och bättre på olika sätt beroende på hur den används. Och den hjälper människor att ta över den plats som artificiell intelligens hade. Så att vi får, ja, vad är det för olika varianter vi får? Vi får folk som kan räkna som superdatorer som kallas
Mentats.
Av någon underlig anledning.
Mm.
Ja. Får du, vissa lever väldigt länge också, va? Mer än dubbelt så långt.
Ja, det förlänger livet.
Det beror på vilken dos du tar och så, ja, ja. Precis.
Ja, men överhuvudtaget bara att ta... Det förlänger ju livet oavsett i princip, om du inte tar en för stor dos, för då dör du istället.
Ja.
Ja.
Och Frank Herbert valde att döpa den här substansen till Spice Melange. Varför då?
Jag får ju något franskt över hela med melange, men det...
Ja, jo, men det är franskt. Det betyder, jag tror det betyder blandning på franska, om inte jag minns fel.
Mm.
Så att, ja, jag vet inte.
Det är en blandkrydda alltså.
Ja, typ. Du vet, vad heter det? Aromatkrydda, du vet det, allkrydda.
Ja, ja, visst, ja, det är det alltså. Grillkrydda.
Ja. Det är det, okay. ersätter glutamat.
Ja. Vilken bild. Ja.
Men det är ändå rätt intressant att man kommer på något sånt som är så pass också fokuserade på en enda planet. Det finns bara på ett ställe.
Ja, det är ju det som är grundhistorien. Det är det som är så... Det är ju en del av... Ja, det är ju därför den här planeten blir så himla viktig.
The spice must flow.
Ja, precis. Och vad är det även att säga? The one who controls the spice controls the universe.
Ja.
Och så fungerar väl inte rymdskeppen heller utan det, i alla fall till en början.
Jo,
så?
Skeppen Nej. Fungerar, men ja, du kan inte det. Navigera.
Så var det. Just det.
Du kan åka, men du vet inte var du hamnar.
Ja.
Så det behövs alltså, istället för en artificiell intelligens som beräknar hoppet genom hyperrymden, eller ja, när de viker, kröker rymden, vad det nu de gör. Istället för en dator så kan då en människa ta... tillräckligt mycket spice och få förmågan att göra mer eller mindre de beräkningarna eller intuitivt förutsäga vad ett säkert hopp är.
Mm.
Och de som då knarkar så mycket spice, de kallas The Space Guild. Nej, Navigator,
ja.
Vad heter de?
Ja, Navigators. Spacing Guild heter ju ja, företaget eller organisationen som de ingår i, så att säga.
Ja, men och de kallas Navigators.
Navigators. Men de förändras ju också väldigt. De förlorar ju sin form till viss del också. Mm. Alltså de är ju liksom de lever, ja, alltså, lever och andas i det här i princip.
Precis, de badar ju i spice hela tiden för att kunna få och behålla de här förmågorna på ett vettigt sätt. Så att,
ja. Och så blir man beroende av det också.
Oh ja, det är väl klart.
Ja, det är ju, ja, och det är ju också en, ja, det är ju därför The Spice Must Flow också. Att ta bort The Spice, det är ju självmord. Eller massmord, beroende på vem som gör det då.
Men är det bara jag som tycker att det är lite underligt hur de rent politiskt hanterar det här? För vad vi har är ju ett... mänskligheten styrs av det kejserliga huset.
Mm.
Och sen finns det flera andra adelshus som har en eller två eller flera planeter eller områden de styr över. Och alla de här samlas i någon form av senat, eller på så här, heter det inte, vad heter det?
Landsrad.
Ett landsråd
FN. Kanske. Ja, men
ja, det är väl så, exakt. Och de träffas där och kan prata och diskutera politik och sådär. Och så kejsaren sitter som ordförande.
Sen har du ju Chome också. Chome är väl något slags, där har det är väl mer företagsintresse. Där har man ju också, kan ju också man ha vissa andelar. I, har man en stor andel i Chome så då är man ju någon att räkna med liksom.
Just det. Och alla de här då som har olika ekonomiska och politiska intressen, och jag menar här följer ju med då allt som vi ser i alla andra serier där det förekommer den här formen av styre, att man håller på, ja, det finns fejder och det finns bråk mellan hus sen länge. Men hur löser de det här att spice bara finns på en planet rent politiskt?
Jag utgår, de har väl roterat på något vis där. Familjerna som har liksom Dune eller Arrakis under sitt område liksom.
Är inte det konstigt?
Alltså, jag tror att det viktigaste för alla är ju att de får spice. Sen vilka grunder man har valt och bestämt för vem som ska sköta den här planeten och utvinningen av melange där. Det vet jag inte riktigt. För i början av, eller ja, alltså i Prelude to Dune och även i Dune, första Dune-boken, då har ju Harkonnens haft Dune som sitt ansvar i, är det 80 år eller någonting tror jag det är i första boken. Men vi vet ju ingen, jag tror inte vi vet någonting om vad som, om det är innan faktiskt. Jag tror inte det nämns så mycket om hur det har fungerat innan. Men jag undrar om inte i Prelude to Dune, undrar jag, då kan det nog kanske nämnas att Harkonnens tog över efter något hus innan. Och då var det lite, det är ju ändå prestige i att ha Dune.
Ja.
Vilket ju är en av grejerna i första boken där, när det sker ett byte, när att House Atreides ska ta över efter Harkonnens. Det är ju en del i fällan liksom.
Mm.
Någonting som jag tänkte på, är det, rätta mig fel, men är det inte lite ovanligt att, vad ska man säga, i Dune så finns det ett feodalt regeringssystem, skulle man kunna säga.
Mm.
På många sätt. Och religionen har fortfarande en väldigt stor del av samhället och i vardagen och i politiken, och det är väl väldigt ovanligt i science fiction överlag, så att han sticker väl ut lite med Dune-serien när man ser till andra science fiction berättelser.
Mm. Oh ja.
Alltså i själva i politiken i sig, alltså det är ju Bene Gesserit, men de utnyttjar ju religion mer än att de står för religion. Så att de utnyttjar ju det på ett sätt. Sen själva den kejserliga familjen och sådär vet jag inte om de är så religiösa direkt. Men på vissa planeter är de ju väldigt religiösa.
Och det är ju egentligen inte så underligt med tanke på vad som händer om människor... Jag menar, isolering är ju vad det handlar om. Människor som i större eller mindre grupper isoleras från andra delar av samhället. Eller det mänskliga samhället. Då blir sånt starkare. Bor man nära jorden, bor man nära... Alltså om du måste kämpa för din överlevnad, som det då, ja, vi måste ju ändå ha någon form av nystart, nybyggarsamhälle, nybyggaranda. Och är det så att du inte får besök och resurser från resten av mänskligheten mer än en gång i månaden, ja, det är klart att då växer gärna både politik och religion mot det här feodala samhället som du nämnde där.
Ja, och det fortsätter ju ännu längre också, det här med att de ärver ju varandras riken också. Det är inte så att det är något val på något sätt, utan det går ju generationer istället.
Men sen skriver ju Frank Herbert, han på ett sätt så är det ju en liten, alltså det är ju en lite satir också mot den här mot såna här system. Han mer eller mindre varnar för att det här att falla för en ledare, en karismatisk ledare, att fanatism är ju inget, alltså just vad det kan leda till. Och det här att man gör sig beroende av en enda sak. Så han, mycket är ju lite satir över vissa, över sådana här samhällsteelser.
Han lyfter problematiken med det, absolut. Ja. Du nämnde The Bene Gesserit.
Ja, de får man ju inte glömma.
Det är ju lite av, nej, det är ju lite av huvudorganisationen inom alla de här böckerna, mer eller mindre. Ja, var kommer de ifrån? Vilka är de? Vad vill de? Vad gör de?
Ja, alltså vilka de är?
I en mening.
Ja, i en mening. Ni får be någon annan. I originalserien så... De har ju en ganska stor politisk makt. För att de är ju ändå... De har ju sitt finger med i spelet lite varstans. Det vi vet om dem är att de sysslar med... De har ju, alltså nu är det bara de engelska orden. They have a breeding program. Alltså de...
Avlar människor.
Ja, precis. De avlar människor. De parar ihop folk för att få en avkomma med vissa förmågor eller förstärka vissa gener
som ska slå igenom. Ja.
Ja. Och det finns ju lite olika program för det hela då, liksom vad man vill få fram. Men i slutändan så... Det de siktar mot framförallt är ju deras messias, skulle man kalla det, kan man ju kalla det för. Deras Kwisatz Haderach, the shortening of the way.
Vilket är kul med tanke på att de inte är religiöst lagda.
Ja, men...
men de letar ändå efter en messias.
Ja, precis. För att nå det målet så då måste de ju ha sitt finger med i spelet nästan överallt. För de behöver ju ha vissa gener hela tiden och... De planterar ju ut legender på överallt liksom, på något sätt också. Dels för att skydda dem själva och dels då för att kunna i framtiden också kunna utnyttja det här när de har väl har fått sin Kwisatz Haderach. För målet är ju på något sätt att Han ska ju bli kejsare, har ju de tänkt sig. Det är ju därför som kejsaren inte fått några söner bland annat. Mm.
Så vi har alltså en jättestor organisation med kvinnor som i flera generationer har jagat en man. Och deras enda mål i livet är att hitta denna man.
Ja.
Är de goda eller onda?
Där de tvistade, det lärde.
Precis.
Alltså de framställs ju inte på ett särskilt positivt sätt i större
första
delen
djurboken
av serien, egentligen.
Mm. Nej.
Men framåt slutet så på något sätt så har de ju förfinats enligt design dessutom.
Ja.
För att på något sätt de ska leda mänskligheten. De har ju sina förmågor där också, icke att förglömma. Tack vare att vissa av de här kvinnorna, när de äter det är inte spice i sig, utan det är ju krydda i sitt råa format, eller vad man ska kalla det för. När de intar det, så om de nu överlever, så dels så ändrar ju metabolismen i hela kroppen i princip. De kan ju styra sin kropp på, de kan ju bestämma om de ska ha flicka eller pojke bland annat. Men sen får de även tillgång till other memory, som de kallar det för. Alltså tidigare förfäders minnen. Dock bara på den kvinnliga sidan.
Mm, såklart.
Så, på så sätt så, ja, såklart ja. Men det är ju också syftet med den här Kwisatz Haderach. Att de ska kunna få tillgång till båda linjerna. Både manliga och kvinnliga minnen.
Men sen säger de någonting om att The Kwisatz Haderach skulle kunna se in i det de inte kan se in i.
Ja.
Det är väl någonting mer de är ute efter än bara just den manliga arvet av sinnen.
Ja.
Medvetanden.
De första böckerna handlar ju väldigt mycket också om det här med prescience, att kunna se i framtiden.
Mm.
Och en Reverend Mother då, som hon heter, som det kallas när man har genomgått den här förvandlingen, eller vad man ska kalla det för. De har väl begränsat, de har väl begränsat med framtidsscener, men det är inte tillräckligt stort liksom.
Nej, det är ju inte profetiskt, utan det är ju mer en känsla för.
Ja. Och mycket av det är väl egentligen baserat på tidigare erfarenhet, eftersom de har tillgång till tidigare minnen.
Ja.
Men den här Kwisatz Haderach är väl tanken att han ska kunna se in i framtiden mer eller mindre. Han ska liksom på något sätt, på ett sätt så har de något slags nobelt mål, för de vill vägleda mänskligheten.
Mm.
Men de tappar väl bort lite grundsyftet med det hela liksom. De bara siktar fram emot det här och vet inte riktigt vad de får i slutändan.
Nej. Nej, det ligger något i vad du säger. Det känns som att de tappar vägen lite grann. De har kvar syftet, men...
Jag kommer inte ihåg nu heller, tyvärr. Jag läste ju som sagt Legends of Doom-böckerna, men jag kommer inte ihåg riktigt exakt hur det tar ju sin form där, liksom, The Bene Gesserit. Mm. Men den är väl inte färdigformad när Legends of Doom slutar. Det finns ju en serie till som utspelar sig... Jo, det är den senaste serien som de har skrivit, som utspelar sig egentligen precis efter Legends of Doom. Där finns det böcker. Då finns det The Sisterhood of Doom.
Mm.
Navigators of Doom. Och
Mentats of Doom.
Mentats of Doom, ja, precis. Så där går det väl mer igenom hur de här olika fraktionerna bildas, liksom. Deras ursprung. Och...
Om vi byter spår lite. Det är ett intressant sätt de slåss på. Det har ju uppfunnits sköldar som på något sätt ligger alldeles så här kroppsnära, som gör att du kan inte skjuta någon, för ja, då kommer den här barriären upp och skyddar.
Mm.
Så du kan inte köra samma slags krigsföring som tidigare, vilket betyder att svärd och dolkar och sånt där har återinträtt i samhället, därför att du kan ju då, om du bara sänker hastigheten lite, så kan du ju gå förbi den här skölden och då ja, skada någon. Så helt plötsligt så har vi ytterligare såna här kopplingar till riddartid och feodalsamhället därför att folk går runt med svärd och sånt där, va?
Nej, faktiskt.
Det är också lite spännande idé.
Ja, det är väldigt intressant. Och de här sköldarna har ju också bidragit till att man har ju helt förbjudit användningen av atomvapen. Eller man har väl en slags pakt där att man får inte lov att använda det. Vissa vapen i kombination med en sån sköld blir ju typ som ett atomvapen också.
Just det, precis. Det stämmer det, ja. Mm. Du har rätt i. En sak som har skett nu då när vi börjar i den första Dune-boken, det är ju att House Atreides, Duke Atreides, har vunnit väldigt mycket framgång där. Det sägs att han har väldigt överlägsna soldater. Varför då?
Det som är med...
Vad är det som gör hans soldater så duktiga?
Ja, det som är med Duke Leto framförallt är väl att han är en så karismatisk ledare så att han... De är ju väldigt lojala, extremt lojala, de soldaterna som han utbildar. Och under sig har han ju nu då fått dessutom två stycken extremt duktiga krigare. Han har Duncan Idaho, hans swordmaster, och Gurney Halleck. Och de här två
stackars
är...
Duncan.
Ja. Men de här två i kombo är ju tydligen... De har alltså tränat upp någon slags elit där. Sen kan man ju... Ja, det påstås ju att det var bland annat därför som kejsaren kände sig hotad. Men kejsaren borde ju ha haft ett överlägset antal oavsett med sina soldater Sardaukars. Men sen var det ju ett problem att han blev ju också väldigt populär.
Ja.
Bland de andra husen. Och i och med att kejsaren inte hade någon son, det fanns ingen självklar tronarvinge.
Sen kunde de dessutom skrika på folk väldigt högt.
Ja. enligt en viss film i alla fall. Ja, det är väl den mest... Ja, det är ju det mest...
Vad hände där?
Vad jag vet. Han kan ju inte ha läst boken. Jag känner...
Så det här är alltså den första filmen från 80-talet då vi nämner här. Där de helt plötsligt, där alla Atreides krigare har tillgång till någon form av liten manick de har på handen som de ropar in i. Och då med ljudvågor så slår de ut jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Det de måste hämta inspiration från måste ju vara Bene Gesserits The Voice där. Att de har så pass kontroll över sin röst. Ungefär som i... Här har vi Star Wars-inspiration. När en Jedi kan ju få någon att göra...
Göra som man vill.
Ja, precis. Och det är... Bene Gesserit har samma förmåga. Fast genom att manipulera rösten, liksom.
This is not the Bene Gesserit you're looking for. Men var det inte så att de hade någon speciell förmåga även i böckerna?
Vilka syftar du på? Bene Gesserit eller
Atreides?
Nej.
Var det inte så att Paul, när han kom till The Fremen, nu hoppar vi lite här, men att han faktiskt började lära dem någon form av martial arts eller något sånt där som de hade?
Ja, fast det var väl det hade inte med Atreides att göra. Det hade ju med det faktum att göra. Det hade ju faktiskt med Bene Gesserit att göra. Det var ju hans mamma
som det var sånt han hade lärt sig därifrån.
Ja, precis. Det var deras teknik egentligen.
Okej. Okay.
Tror jag i alla fall.
Ja, det är möjligt.
Eller hade hon kanske lärt ut det till några av soldaterna där i Atreides också. Ja, jag tror det var mer kopplat till Bene Gesserit och Jessica där i alla fall än... Om jag inte minns fel.
Ja, för Bene Gesserits plan var nu ganska enkel. De var väldigt nära. Nu är jag nästan framme. Yes! Äntligen efter flera tiotusentals år. Yay! Och så tycker de det är jättebra. Jessica, du är rätt kvinna för jobbet. Du gifter dig med Duke Atreides. Ni får en dotter. Den dottern gifter vi bort med Harkonnens son. Ett svin, men det spelar ingen roll. Han har bra gener. Deras unge kommer bli Kwisatz Haderach och kommer vara den som tar över tronen efter kejsaren. Yay! Vi är framme! Sen sket det sig. Och det sket sig kungligt. Och varför? Jo, för Jessica gick och kära ner sig i sin lilla duke-gubbe där.
Och han ville så gärna ha en son.
Ja, så hon gav honom en. Oj. Puckot. 10 000 år!
Ja.
Ja, så de fick då Paul Atreides. Och dessutom, som om inte det var illa nog, så ser hon till att lära upp honom som om han var en Bene Gesserit. Det vill säga, han får lära sig alla deras hemliga knep och mystiska konster och grejer.
Ja.
Kvinnfolk.
Ja.
Apropå kvinnofolk. Honored Matres.
Honored Matres, ja. Nu hoppar vi, apropå hoppa, nu hoppar vi 5000 år.
Ja, nej, vi kan skippa det så länge.
Ja,
ja, de var läskiga alltså.
Ja, jag håller ju på.
Men vad man började tycka om Bene Gesserit när de dök upp.
Ja, ja, men vid det
laget... Det hade jag inte gjort någon gång innan.
Nej, men vid det laget så var ju Bene Gesserit så andra sidan ganska förfinade på något vis. De hade ju börjat hitta tillbaka till målet.
Jo, men de hade ju blivit tämjda vid det laget.
Ja, jo, men det var ju det som var målet. Det var ju en del av målet med The God Emperor. Det var ju hans plan, hans golden path.
Men om vi nu... Vad var Bene Gesserits plan därefter? Ja, vi får en kvissats Hadrach. Woohoo! Han kan komma ihåg saker som hans pappa har gjort. Och sen... Sen då?
Ja, alltså, det som är grejen där, apropå det här med att de ville ha någon som kunde se dit de inte kunde se. De anar väl att det ligger något slags hot mot mänskligheten där i framtiden. Ja. Men de kan inte se vad det är.
Nej.
Och då behöver de ha sin Kwisatz Haderach för att kunna se vad är det för ett hot liksom. Och hur ska vi kunna avvärja det?
Och det tar ju... en central plats på scenen väldigt tidigt, även om det inte, det sägs inte rätt ut. Men det här hotet ser ju både Paul, det hans son ser det och försöker sedan göra någonting åt det. Och det verkar ju som att det här hotet mot mänskligheten som kommer utifrån sätter en väldigt stor prägel på de närmsta tusentals åren här. Mm. I hur både då... The Kwisatz Haderach och hans son så småningom då försöker att leda mänskligheten. Och det verkar ju också då som du säger att det hänger ihop med att bara det att man kan ana framtiden för mänskligheten är en del av hotet. För det är ju någonting de utvecklar, nu hoppar vi igen fram mot slutet där, de har no ships kallar de det, va?
Precis. Men även...
Skepp som döljer, och även genetiskt sett så inom Bene Gesserit tar de fram människor som helt enkelt inte går att förutsäga vad de kommer ta sig till.
Ja, det var ju... Fast det var ju vad Pauls son Leto, det var ju det han... Det avlade ju han fram.
Ja.
Han, yes. Han skötte ju... Han tog ju över deras breeding programs för att få fram då en människa som... Som inte gick att se i såna här framtidsvisioner som skulle vara liksom dol. Och sen från det, hennes avkomlingar då, så har ju den här den genen spridit sig.
Ja, spännande. Okej, om vi hoppar tillbaka igen då. Vi befinner oss i en tid då House Atreides ska ta över Dune, de ska ta över Spice-produktionen. Du har nämnt redan, Alexandra, att det där var en fälla. Tanken var då att kejsaren och Harkonnen skulle helt enkelt, vadå, göra sig av med Duke Atreides?
Mm. Ja, eller ja.
Eller utplåna hela huset?
Ja, hela huset. Alltså, för kejsarens del så var det väl viktigare med bara Duke. Men för Harkonnens del, deras mål var ju total utplåning. Och kejsaren, för att få det han ville så får man väl ge vissa eftergifter.
Jag gäller allihopa. Ja. Okej då. Ja. Kör hårt.
Det var ju å andra sidan inte ett jättestort hus. Det var ju Duke, Leto, Jessica och sonen.
Ja, nej, det är sant. Och det är ju lustigt att de fått så stort inflytande med tanke på hur få de var.
Ja, det var väl ju precis, väldigt intressant så. Och det är ju mycket på grund av att, och inte bara Duke Leto utan även hans far och farfar tror jag var ju kända som karismatiska ledare. Så det här ligger ju i Atreides-genen på något vis.
Hur många är det de styr över? Framkommer det någonstans? Alltså hur stor population finns det på Atreides hemvärld?
Jag vet faktiskt inte. Det är möjligt att det framkommer i prelude-böckerna. I Dune-boken så nämns det inte. Men de är ju väldigt lite på Caladan där också. Det är ju bara precis i början liksom, innan de reser iväg.
Och jag menar, de flesta människorna bodde ju kvar såklart på sin hemplanet.
Ja.
Och blev ju fortsatt styrda av House Atreides, fast även om de nu rent fysiskt befann sig på Dune, åtminstone för tillfället.
Men de tog med sig rätt mycket folk ändå. Det nämns nog lite någonstans. Att det var inte så få de tog med sig heller. Ibland låter det som att det bara var några hundra, men det var nog ett par tusen som ändå flyttade med.
Ja, ja, så pass, ja. Ja, och man kan ju tänka lite också om Harkonnen har funnits där i 100 år eller vad det nu är, 80 år. Så lär ju de ha byggt rätt mycket bebyggelse och haft ganska mycket folk där. För deras sätt att styra är ju med kraft och genom hot och i yttersta dekadens. Det är ju liksom deras väg.
Ja.
Så det skulle förvåna mig om det inte fanns gott om plats att fylla upp när de nu flyttar därifrån.
Ja, det var väl lite det de ville utnyttja. Det var väl en del av planen där som Duke Atreides försökte utnyttja. Just att Harkonnens var ju hatade på Arrakis.
Men inte bara där.
Men just när de... Det var ju lite det de... När de kom till planeten där så hoppades de ju mycket på att de skulle kunna alliera sig med lokalbefolkningen. Framförallt Fremen. Just på grund av att dessa människor hatade Harkonnen så mycket. Och förhoppningen var ju att de skulle se Atreides som ett så pass mycket bättre alternativ. Att de skulle vilja ställa sig på deras sida. Och ge hjälp. Okay.
Och Fremen är vad då för någonting?
Fremen är, vad ska man kalla det? Urinvånarna. Eller, ja, de är inte urinvånarna egentligen heller, tekniskt sett. Men det är de som har bott. Det är de som man kallar urinvånare på Arrakis i alla fall. Bor ju inte i städer till största del, utan de håller sig i sina sech, kallar de det för. Deras små byar liksom ute i öknarna. Ett ökenfolk. De livnär sig egentligen. Alltså de lever för öknen. Det är de enda som...
I och med öknen.
Ja, precis. Det är deras livsstil liksom. Det är allt som har med öknen påverkar dem.
Någonting som jag läste om där, är det inte så på Arrakis där att man försökte väl eller att göra det till lite bördig och frodig planet?
Ja, det är ju en dröm som Fremen har. Eller de fick den drömmen.
Ja, inte det konstigt egentligen?
Fast det är ju hårda förhållanden. Även om Fremen har lärt sig att leva med öknen så är det extrema förhållanden. Det är ju ett ganska hårt folk. De har väldigt hårda regler. Och följer du inte reglerna så kastar de dig till... Då är det liksom...
Då är du... I vattenåtervinningen.
Ja, precis. Ja, jo, men precis liksom. Du
är inte värd mer än din vikt i vatten.
Allting kretsar ju kring det här behovet av vatten. Allting räknas i vatten liksom. Alltså de fungerar ju i kollektiv hela tiden. Så att, alltså det viktigaste är kollektivet liksom. Du måste bidra till kollektivet och den... delen liksom. Du kan inte vara...
Men de är väl... Men försöker väl bekämpa kejsarens soldater, va? Är det inte så?
De tycker ju inte om att bli kontrollerade.
Nej.
Nej, men som du säger, och sen så ville de ju då på något vis ändå försöka börja förvandla sin planet. Och det var ju ett litet hemligt projekt som de hade dratt igång.
För jag bara tänker både det då, att alltså, hade det varit ett lite grönare planet och sådär, så kanske de inte hade haft det övertaget över att klara sig bra i den hårda öknen kanske. Och dessutom är det inte så, skulle den här planeten då bli mer bördig, så hade väl de här sandmaskarna, de här stora sandworms här, de hade väl dött allihopa. Och då hade väl spicen också slutat att produceras.
Ja, det är ju en del av historien.
Men det visste de ju inte.
Nej, de tänkte väl inte att det skulle bli en sån komplett förvandling.
Drastiskt.
Mm. Nej.
Nej, för det är ju en väldigt speciell ekologisk situation på den här planeten. Det är öken överallt, ja, det är det. Men det finns ju fortfarande varelser som överlever här, precis som i öknarna på jorden. Och det mest slående, det är ju den här gigantiska sandormen då, sandworm, som är, ja, 58 mil lång och de finns överallt och de äter allt och... Nej, det var väl tid. Men de är gigantiska nog till att kunna äta upp en helikopter i alla fall. Och de vet man ju är ett problem. Så när man ska ut och samla spice så får man vara snabb och dra sig undan. För när sandormen kommer, ja då är det dags att lämna snabbt. Sen så finns det ju då såna här sand trouts som omnämns också. Någon form av liten, nästan... stor som en hand ungefär, har för mig.
Det är sandmaskbebisar.
Ja, det vet de ju inte heller från början. De har väl inte sett kopplingen mellan de två ens?
Fremmen är ju medvetna om det.
Ja, okej.
Okay.
Det är möjligt.
De är ju medvetna om... De är ju egentligen medvetna om kopplingen så, på det viset.
De ser cykeln, ja.
Ja. Mm.
Men vad är kopplingen mellan sandworms och spice då?
Egentligen är det väl den största kopplingen är väl de här sandtrouten som du säger, för att på något, nu ska vi se om jag kommer ihåg det hela rätt här nu. Sandtrouts är väl egentligen de som producerar melange, och maskarna på något vis ändå dras till det här. De ska skydda det på något vis.
Är spice som rom?
Rom? Nej, jag vet inte. Jag gjorde, när jag läste boken så gjorde jag väl mer kopplingen till olja, men inte så för djurens skull, utan mer att just det här beroendet som det har gjort.
Jag tänkte samma sak där faktiskt.
Det är ändå skrivet på 60-talet.
Intressant.
Ja. Men rom, ja, kanske.
Fast det behöver man ju inte riktigt.
Nej, inte riktigt det heller. Det är ju inte det. Ja. Jag vet inte om det finns någon bra koppling där, eller någon bra liknelse, jämförelse.
Ja, nej, men det är ju väldigt spännande hur varierad ändå den här ekologin är. Sen så har vi de här små sandrävarna också som hette... Eller nej, inte räv, nej. Utan mus.
Nej, musen, ja, precis.
Muad'Dib.
Precis. Och när nu Harkonnens och kejsarens fälla slår igen så lyckas ju Paul och hans mamma fly. Duke Atreides faller ju tyvärr. Och de flyr ut i öknen och träffar Fremmen. Lite nästan som om det var meningen från början. Och,
fast det var det ju.
Ja. Jo.
Det var lite
ironi. Det var ju planerat så.
Nej, det är sant. Det är sant, ja. Och där väljer han att ta sig namnet Muad'Dib. Varför då?
Ja... I grund och botten.
Tjena, jag är ökenmusen.
Ja. Men han hade ju sett det i en vision. Att de skulle kalla honom för Muad'Dib.
Krafter ökar ju när han kommer ut i öknen. Ja. Och ju mer spice han får i sig, desto mer skum blir han ju.
Jag tror det går bara en natt eller två innan han börjar inse hur mycket spice påverkar honom.
Ja.
Det förstärker ju hans förmågor ganska så exponentiellt där i början liksom. Han har ju haft drömmar och visioner innan, men när han väl kommer ut i öknen och är helt där och spice är allt liksom, överhuvudtaget på planeten, så är ju spice finns överallt.
Ja.
Då blir ju de här visionerna mycket mycket kraftigare.
Och då dyker det upp lite nya personer i handlingen. Han får sig en flickvän och han får sig en syster.
Mm.
Ja, så då fick hon den där dottern hon skulle ha ändå. Borde de väl vara nöjda och glada? Eller?
Ja, det hade de ju kunnat vara. om det nu inte varit så att när Jessica väl kommer ut här då till Fremmen så väljer hon att genomgå det här spice agony som de kallar det för. När de intar den här råa formen av melange, den här substansen. Och i och med att hon gör
så
det...
Så hon också blir en reverend mother,
ja,
då?
Ja, precis. Och i och med att hon gör det här när hon är gravid så påverkar ju även det ofödda barnet.
Nähä. Men okej. Det här är The Abomination. Det här får inte ske. Bene Gesserit har liksom haft lagar och varnat för det här i hur många tusen år som helst. detta får inte ske. Därför att barnet föds med minnet av alla hennes kvinnliga förfäder i huvudet från början. Inte så där jättenaturligt kanske, okej. Okay. Men ja, i alla fall. Och dessutom nu när vi har den här speciella gensoppan som just Jessica har, med tanke på att hon redan har spottat ut en Kwisatz Haderach typ, och att då göra den här grejen, varför gör hon det?
Ja.
Hon måste ju veta att det här kommer gå käpprätt åt skogen.
Ja, alltså hon har väl fattat, hon fattar väl beslut mer baserat på överlevnad där. Alltså hon, på något, de behövde ju överleva och då chansade hon väl. Fast hon visste vad risken var. Chansas. Alltså vad heter det där? Friskt vågat, hälften vunnet.
Ja. Jag tycker att Jessica är en ganska cool karaktär. Just för att hon skiter i allt och alla. Verkligen. Nej men, tuta och kör. Det får gå som det går.
Vad kan gå fel?
Ja, precis. Nu har jag förlorat min hubbe här och då har jag har min son kvar i alla fall. Men ja, nej, jag vet inte. Det, ja, hon är lite kul så.
Ja,
faktiskt.
Ja, det är inte så konstigt att det skär sig mellan henne och systerskapet till slutändan.
You don't say.
Så här, hon har inte gjort något som de har bett henne om.
Nej, och när Alia då, dottern där, Pauls lilla syster, träffar en reverend mother. Och hon säger det att hon är i mitt huvud. Liksom, hela den scenen är ju väldigt, väldigt underhållande. Mm. Just att det är inte det att hon telepatiskt talar till en eller någonting, utan den här lilla flickan lyckas på något sätt ställa sig som om hon var i samma dignitet som den här reverend mothers förfäder. Hon är i huvudet och påverkar henne så enormt liksom. Sen vet jag inte, hon hade ju massa skumma grejer för sig, den här lilla systern.
Ja, i senare böcker så lever hon ju upp till sitt namn. Eller inte till sitt namn, men till den här titeln som Bene Gesserit har på henne. Hon har ju, hon har ju förmågor som är Reverend Mother redan från barnsben, så det är väl inte så konstigt att hon kan hitta på en massa, men det blir ju, hon vill ju ha samma vision, hon vill ju på något vis se det Paul ser och fastnar i fällan där med att hon börjar ju inta för stora mängder spice och då blir ju
hon knäcker ihjäl sig.
Ja, mer eller mindre. Men då, ja, the memory, de här kvinnliga. Eller fast hon har ju faktiskt inte bara kvinnliga av någon anledning. Det här har jag undrat över faktiskt.
Ja.
Hur går det här ihop?
Tack för att du kom fram till det.
Hur går det ihop? Jag fattar inte riktigt
det. Det gör det inte.
Nej, det gör inte det, va?
För helt plötsligt så dyker det upp någon som säger sig kunna hjälpa henne. Att skydda henne ifrån allt det här inflytandet som alla hennes förfäder har. För hon börjar känna att det blir påtryckande. Hon känner att hon tappar bort sig själv liksom. Och då dyker upp en förfader som säger att du, jag hjälper dig att hålla dem undan. Det är lugnt, inga fara. Jag finns här för dig. Och det är ju då tidigare baron Harkonnen. Va? Och det är väl fair enough, för Jessica var väl Harkonnen från början, va?
Ja,
var hon inte det?
Jo, ja, det visste vi ju inte förrän, från början visste vi inte det. Men Paul och i och med att Paul får den här förmågan att kunna se tidigare minnen och grejer, så då fattar ju han fattar ju att hon är ju baronens dotter.
Ja. Men baronen borde inte kunna finnas.
Inte hos Alia. Nej. Jag har faktiskt inte grävt så mycket i hur det kom sig att han gick den här, att Frank Herbert valde att ta den här vägen. För det känns ju väldigt udda.
Å andra sidan, hon var rätt långt gången. Hon var rätt väck i huvudet. Det skulle ju kunna vara ett hjärnspöke av något slag. Alltså, det kan vara något hon frammanar utifrån sin bild av honom.
Ja.
Det kanske är en underpersonlighet till henne själv, alltså schizofreni, alltså jag menar, det kan ju finnas någon ganska naturlig förklaring till det också.
Ja precis. Ja. Inte, ja. Det finns aldrig riktigt någon bra förklaring på det där. För Pauls barn Där känns det som att där är det mer etablerat igen. Ganima håller sig till de kvinnliga minnena. Leita har ju tillgång till båda i och för sig, men...
Ja, för då får ju alltså... Det som händer är ju att Paul tar över tronen i universum genom att på pappret gifta sig med kejsarens dotter. Men han får ju barn då med sin älskarinna då som han träffade bland The Fremen. Och det är ju de två ungarna som du nämner nu då. Och det är ju sen de två framförallt som det handlar om fortsättningsvis. För där någonstans så tröttnar ju Paul på allting och får för sig att nej, men nu ska jag bo på gatan, odla skägg och varna för att slutet är nära! Ge en allmosa till den fattige! Och så leker han den rollen i jag vet inte hur många tiotal år. Han försöker liksom, han har sett framtiden, blev rädd och försökte fly på något sätt. Och det är ju hans son då som tar upp flaggan och inser att det här måste göras och jag är den som bör göra det. Återigen handlar det om det här okända hotet utifrån mot mänskligheten. Och som du nämnde då, The Golden Path, han hittar en gyllene väg för mänskligheten där vi kan vandra på för att någon gång i framtiden kanske faktiskt kunna möta det här hotet. Vilket ju kräver att han förvandlar sig själv till det största monstret mänskligheten har någonsin sett.
Ja, och inte nog med det. Han har ihjäl en massa människor till råga på allt. Det är ja. Rätt blodig gyllene väg. Men tydligen ett måste.
Det är ju för mänsklighetens bästa.
Ja, men...
Det här borde väl du gilla, Robin? Du tycker ju om krig.
Va? Vadå? Nu tar du allting ur sitt sammanhang igen.
Nej,
här, tycker jag.
Det finns inget sammanhang att ta det ur.
Jo, det tycker jag att...
Hur var citatet? Fred kan ju vara bra ibland, eller vad sa du?
Ja, som sagt, du tar det ur sitt sammanhang. Nu vet jag, jag kommer inte ens ihåg vilket sammanhang det var längre. Men,
det är för att det sammanhanget var oväsentligt.
Nej, nu... Nej, jag har lite det med det här.
Det är en massa krig för dig, Robin. Du kommer ju älska det. Det är precis det du vill ha. Nej. Krig och förödelse och blod och människor som kämpar förgäves.
Nej, det behöver det inte vara.
Men det är ingen solskenshistoria i alla fall, så att det passar dig nog bra.
Nej.
Det känns som att jag har ett rykte här.
Du har byggt det själv.
Ja. Men Robin, jag är ju med dig att Deep Space Nine är bra. Ja.
Jag vet.
Så att, och jag säger att...
Alltså, jag tycker om dig.
Dune, ja, precis. Och eftersom jag gillar Dune så mycket så automatiskt borde du, eller hur?
Ja, kanske. Det är som sagt, det här har gått förbi mig ganska mycket när jag var yngre. Det är därför jag är ganska tyst idag. För jag sitter mest och lyssnar.
För jag kan ju inte påstå att jag tycker att någon... Alltså, filmen från 80-talet är ju en kultklassiker. Jag kan inte låta bli att tycka om den bara för att
den
är så...
Den var inte rolig att se, alltså.
Störd. Den är så utspejsad. Den är så sjuk. Men den är ju så rolig.
Ja, alltså David Lynch, alltså. Ja, alltså, om man kan, man får ju försöka gå in med tanken att den ska vara rolig, inte seriös. Annars...
Nej, men precis.
Ja. Okej, okay, ja.
Ja, men alltså, tack. Om man går in för det, att man kan få ett gott skratt, då tror jag man klarar sig igenom den här filmen. Men...
Ja.
För Robin, vad tyckte du om den?
Det var väl inget vidare, ska jag väl säga. Jag såg ju den just för att vi skulle spela in det. Jag tänkte, jag måste ju kunna någonting. Jag måste ju hänga med på någonting. Ja, men jag får väl se den filmen då, tänkte jag. Ja, det var ju ingenting jag rekommenderar någon som... Man kan inte få de här 2,5 timmarna tillbaka av sitt liv i alla fall. Så kan man säga.
Alltså jag är så impad att du ändå gjorde det. För jag tänkte det att den filmen, det kommer man aldrig få Robin att se.
Det var en uppoffring som jag inte trodde att du skulle göra. Helt ärligt, Robin. Ja. Jag är imponerad.
Ja, det är bra. Sen försökte jag ju se den här miniserien också. Frank Herbert's Dune. Det här fyra... Eller tre avsnitt är det väl, va?
Ja, tre avsnitt.
På 1,5 timme var det där. Jag somnade efter halva första. Ja. Så, men det var väl för att jag var trött efter filmen kanske, vad vet jag.
Men den är lite halvseg där i början. Miniserien kan nog hålla...
Ja, var därför jag somnade kanske.
Ja, nej, men jag kan nog hålla... Jag tycker inte om första avsnittet så det är jättebra faktiskt. Men sen andra och tredje tycker jag är rätt bra faktiskt. Men
Vad tycker du om Children of Dune då?
Children of Dune, jag tycker Children of Dune, den tycker jag är görbra.
Har jag sett fel alltså? Jag har sett fel grejer helt enkelt. Ja,
men Children of Dune är riktigt bra alltså, faktiskt.
Ja, det är det. Men jag tycker ändå att filmatiseringarna håller inte riktigt. Alltså, du kommer inte i närheten. Alltså, man brukar säga att boken är mycket bättre. Men det här är liksom på ett helt annat plan. Du kommer inte ens i närheten av boken. Ska du göra film på det här, då blir det en helt annan sak. Du kan inte göra film. De är inte skrivna på ett sätt som passar för filmformatet, utan de är skrivna för att vara böcker. Ljudböcker möjligen för all del, men böcker ändå. Mm. Skulle jag hävda. Vi är inte där än i alla fall.
Nej.
Även om de här miniserierna som gjordes var okej. Men nej, jag tycker ändå inte de gör serien rätt.
Men de har väl inte tagits... Alltså, de har väl inte blivit några riktiga blockbusters heller, va?
Nej.
De har väl inte blivit så populära filmatiseringarna. Av en orsak, möjligtvis. Eller? Eller har jag fel där?
Nej.
Det var väl lågbudget... Var det inte så här CBO, NBC, bla bla, någonting?
Det ser ju lågbudget ut i alla fall.
Men miniserierna är ju Sci-Fi Channel som har gjort.
Ah, just.
Ja, så var det. Ja.
Okay.
Och filmen...
Filmen är ju en kultklassiker och den slog stort.
Ja, av någon märklig anledning. Men folk visste väl inte bättre där på 80-talet.
Nej, men det här är ju samma tid som Flash Gordon och liksom andra såna här fantastiska mästerverk. Så att
men den sålde ganska dåligt på VHS, vad det var på den tiden.
Ja, det var det.
Men jag får ju faktiskt säga, jag personligen har ju väldigt stora förhoppningar på Denis Villeneuve som nu ska göra film av Dune.
Okej, varför då?
Ja.
Varför är det en film?
Varför har du förhoppningar på det?
Jag tycker att de science fiction-filmerna han har gjort...
Han har gjort film för?
Ja, det har han gjort. Nej, men science fiction-filmerna han har gjort hittills har varit väldigt bra. Sen föreställer jag mig på något vis, när jag såg Blade Runner 2046, så känner jag ändå, ja men stilistiskt så vill jag att Dune ska vara något sånt. Så att Denis Villeneuve har ändå på något, det känns som att han är liksom på något sätt på rätt väg liksom redan med det han redan tidigare har gjort, att kunna få ihop det. Sen så han verkar ju vara en väldigt han verkar ha ganska mycket talang på det här området, så att jag hoppas i alla fall.
Är det garanterat att det ska komma något, eller vad ligger det i stadiet, om man säger så?
Manuset håller väl på att jobbas på nu.
Vet man när i Dune-historien som den kommer utspela sig?
Det är första boken som man ska filmatisera. Och det...
Men
det
sist... finns det ju redan en film.
Ja, och den är ju jättebra.
Nej!
Ja.
Ska de göra om den?
Vi lever i the age of the remakes, vet du väl?
Jo, jag vet.
Ja. Men det är väl sagt att det kommer att bli två filmer av det här. Är det sista som är sagt.
Snälla, jag menar, om de har lyckats göra... Med tanke på hur mycket film de lyckas klämma ur fjantiga små kortnoveller, så tycker jag att, jag menar, bara första Dune-boken är ju en trilogi liksom.
Ja, den är ju dessutom uppdelad i tre delar, första boken.
Ja,
men du så ser. Det är ju inte omöjligt att han väljer att gå den vägen också. Men han fick ju lite kritik för att Blade Runner 2046 var för lång. Så att istället för att hamna i den fällan en gång till så... har sagt att det blir två filmer.
Mm. Ja.
Ja, men slår det så är det väl mycket möjligt att de fortsätter. För det är väl, de vill ju... Alltså, monetizing, det är ju viktigt nu för tiden. Det är det. De vill ju fortsätta att tjäna pengar.
Och det finns ju massor med material att utgå ifrån, så att det är ju... Ja.
Men hur de ska filmatisera bok 4 sen? Det känns som att vi bok 3 någonstans, där slutar liksom... Ja. Sen blir det svårt alltså. Bok 4 är inte en bok att göra film av.
Nej.
Det händer ingenting. Eller det händer väldigt lite i alla fall. Så det, ja, vi får se hur långt de kommer.
Men du Kenneth, du tycker om brädspel en hel del. Har du, du vet att det finns brädspel och rollspel och sånt med Dune, va? Har du testat det någonting?
Det finns ju en hel del spel som bygger på Dune, även datorspel och sådär. Så att, men nej, jag kan inte påstå att jag har spelat något av det. Jag tror jag har sett rollspelet, alltså papper, penna och tärning, RPG, Dune vid något tillfälle, men det är nog allt.
Mm.
Det är ju en väldigt rik värld, det är ju det som är grejen. Det är ju väl beskrivet, det är klart definierat och det finns ju hur mycket material som helst att utgå ifrån, så att bygga upp spel eller bygga upp miljöer som hör hemma i det universet är ju inte svårt.
Nej.
Men nej, jag har faktiskt inte spelat något av det faktiskt. Hur är det med dig, Alexandra?
Nej, men jag är ju ingen spelare så heller faktiskt. Jag vet att det finns, men jag har aldrig... Där har liksom gränsen för mitt intresse gått. Så.
Men det här med short stories och comics och sånt, har ni varit rört på det någonting?
Inget.
För det finns ju massa där också.
Comics visste jag inte ens att det fanns, tror jag. Short stories känner jag ju till då, men inte comics.
Comicsen är gamla, det är från mitten 80-talet där. Så det är väl inte så konstigt kanske.
Oj, så pass alltså.
Det låter ju jättespännande.
Nu fick man igång Kenneth.
Det är talet, nu talar vi.
Det var som igår.
Nej, vad underbart!
Ja, vi får väl samlas någon gång sen när de har gjort den här filmen. Och får vi göra en extra avsnitt av Dune då, när man har den nya filmen. Och så får ju Kenneth prata om de här comicsen också.
Ja, just det.
Samtidigt.
Jag tycker jag låter som en utmärkt idé.
Ja. Men apropå filmer, Kenneth, har du sett något av Jodorowskis Dune? Det som de släppte för något år sedan.
Vem och vad?
Jodorowsky skulle ju ha gjort en Dune-film. Det var väl slutet av 70-talet, tror jag väl. Mitten av 70, slutet av 70 någonstans. Innan, det var ju ett jätteprojekt han skulle göra. Den har blivit ganska känd nämligen bland Dune-fans. Men jag undrade om du hade sett något. Jag har inte gjort det nämligen än.
Jag är ju... Det är ju så här va, att jag är ju inget fan.
Nej, okej då.
Han är inte fan av någonting.
Han är inte fan, nej just det, så var det. Han är ingen fan.
Han är så här lagom, tycker om allting så här lagom mycket. Han är väldigt svensk, har det kommit till det.
Jag är en väldigt balanserad människa, vad kan jag säga? Och som tycker om fred istället för krig, Robin. Till skillnad från dig.
Många mer ord har vi kan använda som det, Kenneth, men balanserad är nog inte ett av dem.
Vad säger ni? Vad mer har vi som vi vill ta upp?
Den, jag skulle säga, det kan vi klippa ut, men alltså, vi inte ta mer, men alltså, jag har ju jättesvårt det här, vad kallar de med det här systerskapet nu igen?
Bene Gesserit.
Ja. Bene Gesserit.
Det är det enda, det är det jag tänker på det hela tiden.
Ja! The Ben and Jerry Holy Mother.
Den är god glass i alla fall.
Det är jätteroligt.
Sådana influenser får ju någon som inte har sett så mycket av det här eller läst.
Ja.
Vad kul.
Ja. Men det är lite skönt att få möta någon som är lite frånkopplad från det då.
Och sen en sak som jag tycker är faktiskt ganska intressant, jag gillade, det är det här, vad som man kallar det för, det här lite arabiska språket och de här lite islamiska undertonerna som finns i det hela. Jag tycker det med Mellanöstern, jag gillar att de gör det faktiskt, att det inte bara är standard engelskt amerikanska namn alltihop och allting heter precis som allt annat inom science fiction. Nu är jag ju inte så involverad i just den här serien än, den här franchisen, men det är någonting som det är lite vågat på ett sätt. Jag vet inte om det kanske inte var då, men det börjar bli det nu kanske.
Jag är lite imponerad just för den saken, för det känns som att han, Frank, på något sätt lyckades ligga lite i framkant med mycket grejer i sin bok.
Ja.
Idag... Håller man ju mycket om muslimer och islam och islamisering och grejer. Men det var ju inte aktuellt på det, den tiden så.
Nej.
Så att han har ändå, men sen har ju allting, sen är det ju inte ren islam heller, utan det har ju blivit det, religionerna har ju blandat sig. Så att en av de stora religionerna, de kallar den för Sensuni, är väl en av de stora. Och då är det liksom på något vis, det är någon slags blandning av en islamisk gren och buddhism liksom.
Mm.
Sen finns det ju The Orange Catholic Bible, så där har du kristendomen också liksom, mitt uppe i allt.
Mm.
Och jag tror inte att det var en så stor grej då på 60-talet när han skrev det här, utan då var det nog snarare så, just som Alexander säger, att han tog det utifrån de stora religionerna och de stora religiösa områdena, och att få med den här arabiska touchen på det, det var mer ett sätt att få det exotiskt och främmande och annorlunda och spännande.
Ja. Och kanske också just av den öken. Och vilka bor i öknen? Araberna. Ja.
Faktiskt.
Ja. Ja, jo, ja.
Mycket
ja.
Väl var så. Ja.
Det är ju en öken. Ja. Som Robert Broberg sa. Ja.
Var knäppas vöken.
Precis. Ber u i en sista bön.
Ja.
Ja, vi har ju en grej som vi måste få med innan vi rundar av här. Och det är ju The Bene Gesserit Litany of Fear.
Ja, naturligtvis.
Det kan vi ju bara inte missa. Och då är det nämligen så här att när de möter något som skulle kunna sätta dem i balans, någonting som skulle orsaka rädsla, så har de en liten vers de läser för att hantera och kontrollera den här rädslan, få den på sin rätta plats. Ja, Alexandra, vill du?
Ja. I must not fear. Fear is the mind killer. Fear is the little death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past, I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone, there will be nothing. Only I will remain.
Ja, fint.
Jag tycker det är... Den lämnade ju spår hos mig när jag läste boken första
samma
gången.
Samma här alltså.
Det var... Jag vet inte vad det är med det, men just det här, den här tanken att okej, jag är rädd för att få kontroll över situationen, så har man en liten vers för att lära sig eller påminna sig om att jo, men det är jag som har kontrollen. Rädslan kontrollerar inte mig. Jag vet inte. Jag tycker det är snyggt hela upplägget.
Ja, det är också en av sakerna som jag är väldigt imponerande med Frank Herberts. Det är inte bara den heller, utan det är flera sådana här små grejer ibland som man bara, men just det. Många alltså de här små, vad ska vi kalla det, epigraphs eller något, alltså de här små korta texterna som i början av varje kapitel så finns det en liten kort text liksom som inleder kapitlet typ. Men det kan vara kopplat till kapitlet, så är det bara en random, någon historia eller någon vers av någonting liksom. Mm. Och där hittar man många sådana små ordspråk eller talesätt eller sådana grejer som man bara...
Guldkorn lite.
Ja, lite så. Just det. Tankeställare.
Oh, jag gillar det. Det är snyggt. Det är ju andra författare som gör samma sak. Och jag tycker det är läckert. Det är ett snyggt sätt att skriva på. Och det bidrar till det här rika. Och det du var inne på förut också, Alexandra, med att det är tankeväckande. Och att det ligger på många plan.
Mm,
Och det är... Jag tycker det är imponerande. Det är ett snyggt sätt att skriva på.
Och mycket bakgrundsinformation kommer ju i de här små texterna. Vilket ju naturligtvis då bidrar till att... Det är ju en av de grejerna som gör att det är så svårt att filma den här boken. För att vi får så mycket information i text som inte tillhör själva berättelsen. Så här bakgrundsinformation som liksom inte finns i historien.
Vilket ju också är en av orsakerna till att de i 80-talsfilmen faktiskt talade ut sina tankar.
Ja, just det, precis.
De lyckades helt enkelt inte göra om det till vanlig spelfilm. Nej. Med mindre än att du hörde personernas interna monologer. Mm. För det är så rikt boken är skriven. Nu klarar de ju uppenbarligen av det senare. Och det var väl kanske lite tidens tecken också så sett. Men det är ju inte många filmer som de har vågat ta det greppet.
Nej, och vi får väl hoppas att Dennis vill nu inte vill gå den vägen heller. Det blir lite svårt.
Jo, kom igen, inre monolog, jag vill!
Bättre att skaffa duktiga skådespelare som är uttrycksfulla istället, kanske.
Och så skriker de på varandra genom en liten dosa så att de ramlar omkull. Jag vill!
Ja, men lika gärna stumfilm kanske då. Då har vi fått, eller jag har ju inte sagt så mycket i och för sig, men Kenneth och Alexandra har haft en diskussion om Dune, och det är ju en väldigt historisk franchise, det finns väldigt mycket att gå in på, så det här var ju bara skrapa lite på ytan, men...
Det är många hyllmetrar skrivna om det här universet, om vi säger så.
Som jag kände väl ändå att man, vi fick väl med en ganska hyfsad genomgång då, va? Vad det handlar om.
Ja, fick du inte, blev du inte sugen på att läsa det nu, så är det nog absolut inte för dig.
Jajamän. Och jag får tacka Alexandra så väldigt mycket för att hon kom hit. Och hur är det? Vill du ha kontakt av lyssnare?
Internet är ju en sån underbar plats. Det finns ju mycket älskvärda människor där. Men jag har kommit på att det här, jag är inte så intresserad av att ha en massa hatbrev i min inkorg, så att jag refererar det vidare till er.
Ja, ja. Tack. Ni kan skicka alla hatbrev till Kenneth där, så ni vet. Så.
Ja, det är lugnt, och jag skickar dem vidare till Alexandra. Så att...
Nej då, det är, jag tror faktiskt att vi har ganska bra cirklar. Vi
har snälla lyssnare. Men vill ni Alexandra något, eller om ni vill tala om för henne hur mycket ni uppskattar hennes närvaro här.
Det är ju
här
bättre faktiskt.
Vill att hon kommer tillbaka och talar om något annat ämne. Talar om anime eller manga eller whatever. Så till exempel, så kan ni ju höra av er till oss genom de vanliga kanalerna. Och vad är de vanliga kanalerna, Robin?
Ja, man kan kontakta dig på Twitter på allt inom IT.
Det stämmer.
Det är bra. Och hur kan man kontakta mig, Kenneth?
Man skriver ett mail till Robin med 2D @ fufupod.se.
Åh, nästan. Ja, det är bra. Om inte det var förvirrande så vet jag inte vad.
Nej, men, vi finns på alla sociala medier och vi finns i alla poddmaskiner och listor och sånt där.
Och Spotify också.
På Spotify. Och gå till fufupod.se, fufupod.se. Ja. Där hittar ni länkar till allt möjligt om det är så att ni inte har lyckats hitta oss någon annanstans.
Ja, jag brukar spamma sidan med alla de här länkarna. Så det är bra. Det går att hitta oss någonstans alltid.
Absolut. Det jobbigaste brukar vara att bli av med oss, ärligt talat.
Ja, faktiskt. Vi hänger efter som en blodigel.
Ja. Jajamän. Men en, två, tre.
Ja. Ja.
Om man har flera blodiglar, rör de sig i flock? Eller är det... Vad heter en grupp blodiglar liksom? Är det någon skock?
En skock blodiglar. Jag är inte så...
Ett systerskap blodiglar.
Jag är inte så sugen på att prata om det här just nu, känner jag.
Nej, okej. Okay. Nej, men då blir det nästa avsnitt då. Det kommer bli en special om blodiglar. Detta fantastiska universum. Det är ju inte fiktivt i och för sig. Det kanske går bort då. Nej, men vad händer nästa gång, Robin? Vad är nästa avsnitt om?
Om det är som vi tror att det är, så kommer vi nog att snacka om Spider-Man nästa gång.
Spindelmannen!
Ja, och då får vi ytterligare en gäst.
Så inte blodiglar, utan spindlar.
Precis.
Ja, det är ett steg
och den här
uppåt.
Gången kommer jag faktiskt vara med i diskussionen. Det blir spännande.
Trots att det är Marvel.
Trots att det är Marvel.
Ja, det ser jag.
Det behöver inte vara positivt.
Nej.
Ja, det får vi se. Jajamän. Tack så mycket, Alexandra, för att du kom och närvarade här och förgyllde våran tillvaro och berättade om det här universumet.
Ja.
Det var lite cheesy, va?
Nej, tack för att jag fick komma. Jag är glad att jag fick vara med.
Ja, det är bra. Varsågod.
Min första podcast ever.
Det kan nog bli fler.
På alla sätt och vis.
Nice.
Även första podcasten jag lyssnar på.
Det också. Mm. Ja, men har du inte så mycket att jämföra med? Det är rätt bra faktiskt.
Hej, Robin. Vi är den bästa podcast hon har hört.
Någonsin.
Och vi är den bästa podcast hon varit med i också.
Ja, det är grymt. Alltså, vi måste vara världsbäst.
Jag är nöjd. Ja, vi kan ju inte sluta på en högre not än så. Alltså.
Nej, det känns inte så. Så jag får tacka dig också, Kenneth, för idag.
Ja, tack så jättemycket.
Så hörs vi och syns, så får ni ta hand om er till nästa gång.
Ha det bra, hej!
Hej, hej!